Klockan är snart 25 över 8 och det är måndag och det betyder givetvis att jag har fått sällskap av Bobby Asplund. Det är sportmåndag och den här första delen så får vi veckoslutets västnyländska sportnyheter i korthet. Och vi börjar med fotboll. Det spelades 2 derbymatcher i fotboll under veckoslutet.
Ja, det gjordes det faktiskt och dessutom så spelade också damerna en match under veckoslutet. Men vi tar det här herrarnas derby, Raseborgs derby i division 2 i södra zonen. Där möttes ju då förstås Ekenäs IF som leder serien och tabelltrean BK 46. Matchen spelades på centrumplan i Ekenäs och det var då alltså på lördagen. Matchen slutade 2-2 och matchbilden var ganska enkel. Det var nämligen så att EIF anföll, BK försvarade och kontra. Och man kontrar ju faktiskt framgångsrikt och gjorde 2 mål. Båda målen gjordes förresten för BK av Kasper Kjellberg. Mamadou Konate och Lukas Kaufman domneta för EIF. EIF toppar tabellen med 9 poäng före Grankula IFK och EIF har faktiskt spelat nu 12 matcher utan förlust. I damernas division 2 fick Maskun Palloseura känna Ekenäs IF styrka på lördagen. Tabellettan EIF tvålade till Maskun Palloseura med hela 14-1. Just det, ni hörde rätt, 14-1. Matchen spelades i Masku. Och i herrarnas division 3 spelades igår en verklig toppkamp då serieledaren Ekenäs Sportklubb på centrumplan i Ekenäs mötte tabelltvåan FC Hick från Hang. Det var ju ett slags derby det också. En väldigt söndrig tillställning kan man säga där slutresultatet blev 1-1. Allan Sousa näta för Hicken och Arber Istrefi för EC och båda målen kom från straffpunkten. Arber Istrefis kvitteringsmål faktiskt på stopptid. Jonas, du såg ju de här båda derbymatcherna under veckoslutet. Vad såg du egentligen?
No, jag har ju varit alltid nu och då någon på fotbollsmatcher. Men det som jag tycker nu, det var ju förstås när det är derby. Så det är mycket känslor. Mm. Och när det är fotboll så testosteronen flödar på planen och utanför vid planen också. Det var mycket, alltså inte vet jag hat, men ilska. Jag förstår att man lever in sig så i matchen, känslorna bubblar. Men det blir nästan komiskt när fullvuxna män skriker och käbblar som små barn i ett dagis.
Ja, jag skulle tillägga att det är nog inte bara män som skriker och käbblar faktiskt.
Det båda könen där, ja. Jämlikhetens och jämställdhetens namn. Och det som var också ganska speciellt tycker jag att lagledningen, en av de här gubbarna som sitter där på bytesbänken, så jag tänker inte säga vilken match, så drog fingret efter någon sån här svår situation, var missnöjd med domarbeslutet eller någon spelare tackla en annan, så drog fingret över halsen, så det som pirater gör när de signalerar att de ska köra upp strupen. Precis. Och det är ju helt osportsligt, bidrar inte med någonting, det är förkastligt tycker jag. Det är tillbaka till stenåldern och det tycker jag att det är synd att fokuset tas bort från själva idrotten och de fina prestationerna man ser på plan. För vi har ju bra, det är hög nivå på västnyländsk fotboll ändå, underhållande fotboll.
Jag missade den här incidenten eller det här som du beskrev väldigt här. Synd att inte vi har tv här för att Jonas gjorde det väldigt fint den där gesten. Nej, men allvarligt talat så det hör ju inte hemma på idrottsplaner och inte heller i ledarbåse där. I hockey i VM här senast så var det ju en faktiskt en tränare som visade samma tecken och han blev ju avstängd också sen att det där. Sånt hör inte hemma när.
Men hej, på Olympiastadion i Helsingfors så ordnades friidrottslandskampen Finland-Sverige under veckoslutet. Och några västnylänningar var också med där.
Det stämmer och det var 4 stycken västnylänningar. IF Raseborgs Thomas Söderlund var 4:e i kulstötningen på söndag. Resultatet 18-22 och Linda Sandblom hänger IK 2 i höjd med tangerat årsbästa 1,85. Det här var också på söndagen. Och på lördagen så löptes bland annat korta stafetten i ungdomslandskampen. Och där var Ida Kalliomäki med i den tävlingen från 7 och IF. Det var väldigt roddigt och nästan komiskt därför att båda lagen diskvalificerade. Det är ett svårt ord. No, de diskades. Ja, och det där. Och först, men sen till slut så blev de ändå godkända och Sverige vann den där stafetten. Och Ida fick springa den här ankarsträckan där, men pricken på i. Oliver Helander, IF Raseborg, han vann spjutkastningen här i den här ungdomskampen med resultatet 79-34. Vilket andra bästa resultatet i världsstatistiken. Etta i svensken Simon Litzell med 80-04. De kastar för övrigt 700 gram spjut. De här ungdomarna Karana kastar med 800 gram spjut. En liten skillnad där.
Okej, 700 gram. Det är som ett stort paket malat kött.
Typ. Vet
jag, ungefär som man skulle kasta det. Ett långt format. Hej, mera sport finns det på vår webb och Sportmåndag fortsätter direkt efter nyheten igen. Då får vi en gäst här. Erfarna kulstötaren Conny Karlsson.
Sportmåndag.
Sportmåndag fortsätter igen efter nyheterna och lyckligtvis så är jag inte för mig själv längre här med Bobby Asplund i studion, utan Conny Karlsson är med här i studion. God morgon.
God morgon.
Hör, Conny, du är flerfaldig finländsk mästare i kulstötning och medlem i 20-metersklubben. Jag når knappt i 10-metersklubben, kanske 5-metersklubben. Alltså det innebär att man har stött kula över 20 meter. Och du, Conny, är också tränare i kulstötning och har flera unga adepter. Och en av dem är Thomas Söderlund från Kari som stötte i friidrottslandskampen Sverige-Finland på veckoslutet. Hur tycker du nu att Thomas skötte sig igår i stadion Borgen?
No, det här resultatet var väl ett sammandrag av hur hela säsongen har varit egentligen. Att mycket problem. Tyvärr så var inte jag själv på plats och Yle visade tyvärr också mycket dåligt kulan. Så jag har inte sett hur stötarna såg ut. Men det här, jag antar att det var samma problem som hela säsongen tidigare egentligen.
Mm. Resultatet är 18-22, en fjärde plats, så känns kanske lite sådär. Å andra sidan så har svenskarna de här bröderna Renius som ju tog hem en dubbelseger där. De är ju hårda killar.
Jo, det var ju, ska vi säga, placeringsmässigt så skulle det ha varit svårt för Thomas att bättra på.
Mm.
Att till och med hans utomhusrekord så skulle inte ha räckt längre som det här fjärde plats. Men det här, vi hade ju förstås siktat på mycket längre hela vintern, så det här. På det viset var det en besvikelse, men att det här var nog kanske en understrykning av hur säsongen egentligen har varit hela sommaren.
Mm. Ja, du tippar på det samma problem som har följt med hela säsongen. Vad är det för utmaningar Thomas Söderlund har haft den här säsongen i kulstötning?
No, de är ganska många. Började hela fjol sommar så gick till spillo på grund av armbågsskadan, att han försökt två gånger göra comeback och det här. Efter att den då gick sönder i första tävlingen. Och det här efter det så slutade med en operation av armbågen i augusti. Och på väg tillbaka från den har han varit nog hela vintern. Och det här kunde stöta mycket mindre än normalt på grund av skadan. Då att han kom igång mycket senare än normalt. Och sen har fått stöta mycket mindre än normalt för att inte anstränga den armbågen på nytt. Och det här, den har liksom från och till bråka ännu också och det här, vilket har gjort att det här vi har fått dra in på just det viktiga, det vill säga teknikträningarna.
Mm.
Och då har tekniken inte sen fungerat så som den borde fungera. Att fysiskt har han varit i riktigt bra form, men det är världens enklaste sak att vara fysiskt i skick, men man ska få den redskapen att flyga också. Att det här, det är sen en annan femma. Och på våren var det dessutom kanske lite små symptom av överträning dessutom, att det här fick inte ut det som skulle ha funnits där, att det fanns inte den explosiviteten som behövdes och det här, och sen när tekniken heller fungerar så syns det där i andra ändarna måttbandet ganska ordentligt nog.
Det är ju det att kulstötning kanske för någon som inte riktigt vet så ser kanske enkelt ut att man har en starkare kunde som går in med den där 20 kilos bollen och slänger iväg den. Men det är inte riktigt så enkelt. Det är faktiskt en väldigt känslig gren. Nu har vi talat om Thomas Söderlund som alltså då stötte igår i Finland-Sverige-landskampen. Han stöter alltså kula. Nu ska vi höra vad Thomas själv tyckte efter tävlingen.
Nej, det är alls nöjd. Det är en passlig avslutning för den här dåliga säsongen. Det enda som var positivt är att jag vann en 19 meters stötare. Om man ska hitta något positivt för den här tävlingen.
Vad var det som inte stämde?
Ja, jag vet inte. Jag var nog på gång här nu de här senaste tävlingarna och trodde att jag skulle kunna stöta 19 idag. Men att sen när jag var där inne på plan och det tog länge innan jag hittade rytmen i ringen och sen när tävlingen började så andra stöten kändes helt okej, men att det fanns inte riktigt det där tehona idag som det borde ha funnits. Kanske något träning som for lite för hårt den här veckan eller något som inte gjorde att jag var riktigt på den nivå som jag vill vara idag.
Mm. Så här sa Thomas Söderlund själv, han intervjuades för övrigt av Janne Isaksson på Ylesporten. Conny Karlsson, tränare för åt Thomas, hur kommenterar du det här?
Det här han sa till sist här, att det var kanske någon träning som for lite för hårt den senaste tiden, så det kan jag väl kanske nästan understryka, jo, att det här, ska jag säga, efter Kalevaspelen i augusti så har vi faktiskt kunnat göra stödträningar också, vilket låter kanske dumt, men att innan så har nästan bara kunnat tävla och inte träna själva stötande här emellan. Vi har försökt hitta tekniken med små kulor, att 5 kilos och 6 kilos kulan har kunnat stöta relativt snyggt, om vi säger så, fast att man får någon stilpoäng. Och den här tekniken har hållit ihop och kulorna har flygit hyggligt bra. Men tävlingskulan som väger 7,26 och har inte fungerat ännu. Mm. Och det här. Men han märkt liksom själv att han var mera på gång, och senaste stötträningen så var det så här att jag kanske skulle borde satt den här kulan i lagret 10 stötar tidigare än vad vi sen avslutade. Det vill säga att det kan hända att det är det som sen gör att han stött många helt bra stötar och försökt liksom få någonting att fungera och det här. Vilket kanske gjorde att han var, nervsystemet tog lite för mycket stryk och inte återhämtade sig då till den här tävlingen. Att det här, det låter kanske också konstigt, men om inte man har kunnat träna på hela sommaren kulstötning och sen plötsligt stöta sådana mängder som man normalt gör varje vecka, men nu är det 2 månader paus, så det här, så tar det mera stryk än vad man skulle tro.
Nu är det till någonting helt annat.
Är det faktiskt dags nu för sportfrågan? Jag ska aldrig vara med om det tidigare, riktigt.
Veckans sportfråga.
Yes, jag blir så glad. Det är faktiskt en ny situation helt för mig. Jag har ju fått den här sportfrågan tidigare, inte samma fråga. Men aldrig hade varit en gäst samtidigt i studion som kan flabba i face åt mig när jag svarar fel på frågan. Vi ska se, får Conny Karlsson hjälpa mig kanske, Bobby?
Vi ska se, jag tror att det här är nog en sån fråga som du klarar. Grejen är ju alltså den att vi ställer varje vecka morgonvärlden mot väggen och då han eller hon då ska svara på veckans sportfråga. Den här gången handlar det om fotboll. På lördagen möttes Ekenäs IF och BK46 i herrarnas division 2 i ett någonting som man kan kalla Raseborgs derby. I matchen deltog sammanlagt 4 spelare som har spelat tävlingsmatcher i bägge lagen. Vilka 4? Vad det berättar Jonas?
Och du menar att det är lätt fråga det där?
Ja, väldigt lätt.
Oj, nu måste
du
jag.
Du såg ju dem på lördagen, alla de 4 spelarna såg det.
Total förnedring direkt första dagen efter semester. Jag måste ha en liten musikpaus här.
Veckans sportfråga.
Ja, på lördagen möttes alltså Ekenäs IF och BK46 i en fotbollsmatch i herrarnas division 2. I matchen deltog sammanlagt 4 spelare som har spelat tävlingsmatcher i bägge lagen, och min fråga var vilka 4 spelare, och Jonas har rätta svaret.
Jep, jag har bokfört dem här på mitt tomma papper. Ska jag börja med dem, med den lätta?
Hur du vill.
Kasper Kjellberg gjorde 2 mål för BK46, har tidigare spelat i EIF.
Stämmer.
Än så länge låter jag så jag skulle kunna fotboll. Sen Lucas Mondino spelar för EIF, har tidigare spelat i BK46.
Okej. Okay. Och sen 2 till.
Ja. Nu blir det radiotystnad.
Okej.
Okay. Alltså, målvakten Cruz. Men nu funderar jag att...
Men han spelar i Hicken, ja, så du kan skippa honom.
Ja, jag blandar lite nu. Ja, sen då chansar jag på Estrada.
Estrada. Bra svar och helt rätt dessutom. Yep. En fattas. Har du honom eller ska vi fråga Conny?
Jag tror att jag ringer killauta kaverille till Conny Karlsson.
Okej, okay, Conny. Låt höra.
Det hjälper inte så mycket att ringa åt mig, för jag känner fotboll väldigt dåligt. på lokal nivå. Kasper Kjellberg skulle jag själv ha vetat också.
Ja, just det.
Inga andra, tyvärr.
Han var kanske den klaraste av de här. Det är alltså så att EFs Mattias Astrada och Lucas Mondino har båda spelat också för BK 46. Kasper Kjellberg som spelar för BK har spelat för EF. Och Nikolas Brain har också spelat en halv säsong för EF.
Okay.
Så det var det. Och så går vi över. Vi är ju på centrumplan nu för den här matchen spelades på centrumplan och därför så kan vi snacka lite om det här konstgräset som har planerats och föreslagits till centrumplan i Ekenäs. Det verkar som så att fotbollsspelare och friidrottare inte egentligen är så ivriga på att det ska bli konstgräs där. Hellre kan man bygga konstgräs någon annanstans. Varför tycker inte friidrottare om konstgräs, Conny Karlsson?
Den senaste skandalen, om vi säger så, eller ryktena som börjar spridas, så vad vi nu fick höra först, så förstod man liksom att det skulle läggas in en väldigt stor konstgräsmatta på centrumplan, vilket skulle ha tagit bort höjdhoppsmöjligheter, stav, längd, gula och största delen av banan också, att det skulle till och med bara, eller de värsta ryktena let då på att det skulle bara ha varit en bana som skulle ha gått runt och så skulle vi ha haft någon slags målraka kvar då med några banor. Men det här faktum var väl då det att så var inte tanken, utan att fotbollsplanen ska väl breddas lite så att vi mister två banor eventuellt, kanske till och med bara en. Och det här kortändorna förblir som tidigare. Så med tanke på det så det här låter det ju mycket mer vettigt för vår friidrott som då för Ekenäs del är liksom en massa knattefriidrott som klarar sig bra där ändå. Att det som försvinner från det här centrumplan så är ju då riktig spjutkastning. Men det här, och diskusen har ju varit borta redan länge. Så det här, det är det som försvinner då. Och det som är kanske liksom det här största problemet. Sen vet jag ju att för elitidrottare så lär det ju inte heller ska vara bra att göra allt för mycket löpträning på konstgräs medan till exempel naturgräs och barfotalöpning och sånt är mycket, mycket bättre. Men att det här, ska vi säga, den utgångspunkten som ryktena hämtar med sig så det här, och det som egentligen var det här fakta så ser det ju på det viset bättre ut nu.
Det är ju nog så att konstgräs det är ju bra för att det förlänger ju säsongen i båda ändarna för fotbollen alltså. Men det är inte så bra för killar som har lite också problem med knäna. Så de vill inte gärna spela på konstgräs faktiskt för att det tar ganska mycket på.
Är det alltså att konstgräsplanen är då helt enkelt hårdare än naturgräs?
No, du kan ju tänka dig om du, det är ju som, lite som ett golv faktiskt, att det sviktar ju inte alls på samma sätt som ett naturgas. I Karis har man ju ypperliga friidrottsförhållanden, förutom att läktaren där är fallfärdig. Men ni är ju inte så mycket på att hålla till på läktaren när man idrottar väl. Men det där, vad säger du, räcker inte Karis till för friidrottarna om man ska spela fotboll i Ekenäs och syssla med friidrott i Karis?
No, i princip kan man väl tänka så, men då faktum fortfarande är det att vi har, nu kan inte siffrorna exakt, men över 300, säkert närmare 400 knattar, varav stor del finns i Ekenäs. Så det här tror inte jag att så många föräldrar till 6, 7, 8, 9-åriga och 10, 11-åringar också vill köra upp till Karis med sina barn. Medan om man tänker versus fotbollen då som det här, det skulle innebära då att om inte de kan spela sina matcher och träna här i Ekenäs, så är det frågan om ett nästan halvproffslag som kanske lättare kan förflytta sig till Karis och göra sina träningar. Men att vi ska utgå ifrån det att, och det hoppas jag ju att staden också förstår och tänker på, att det här alla grejerna måste få ha det så bra som möjligt. Och de lösningar som det här görs så ska gynna liksom så många som möjligt.
Det tjänar ju ingen säkert att lägga friidrott och fotboll mot varandra på något vis här. Det finns ju en möjlighet, du får svara kort på vad du tycker, att EIFs herrlag och damlag också för den där stiger till division 1, då blir kraven på planen större, helt annorlunda. Bland annat, det ska vara strålkastare och det ena och det andra och faciliteterna och andra. Tycker du att det är värt att satsa på en sån grej som kanske sen blir bara en säsong om lagarna trillar ner tillbaks?
Det var faktiskt en stor fråga, jo. Det är alltid värt att satsa på idrott, tycker jag, men det här, nu kan jag ju säga att hur stora liksom förändringar det skulle krävas och så vidare. Att det här. Då måste man ju säkert då överväga att varlönade sig att göra de ändringarna. Att vilken dera stadion, om man kan kalla dem till stadions, det här Ekenäs eller Karis är liksom närmast de vad heter det, kraven som det krävs. Och det här. Jag menar, det finns större fotbollsstäder i Finland som där två lag delar på samma stadion, så det borde också kunna gå att göras här, fast man sen tränar då andra ställen.
Mm. Här måste vi tyvärr sätta stopp för veckans sportmåndag, men det blir mera sport under veckan, och gå in på svenska.yle.fi/västnyland för att läsa mer där om sport. Tusen tack till Bobby Asplund och Conny Karlsson.